Maja Appelqvist, välkommen. She's like the wind.
Tack, jag är jätteglad att vara här, Anna.
Fast att det är tidigt på morgonen.
Ja, det var lite tidigt, men jag är här ändå.
Ja, du är här ändå. Ja. Och det är jätteroligt att ha det här. Jag brukar alltid tänka, hur möttes vi, hur fick vi kontakt? Och jag glömmer alltid bort hur. Men någonstans där ute har vi liksom stött på varandra och hört talas om varandra. Visst är det så?
Ja, och jag tror att det vi har pratat om handlar väl just om kvinnor och Sverige och det kvinnliga i Sverige i ett amerikanskt radioprogram. Ja, det var
så var det ju. Ja. Vi möttes i en talkshow, en radiotalkshow som sändes någonstans uppe i luften. Eller?
Ja.
Så var det. Och där pratade vi just om kvinnor och kvinnors medvetande och medvetenhet och skillnaden på kvinnligt och manligt och skillnaden på olika länder. Så jättespännande var det.
Ja, det var det verkligen.
Och nu ska du få berätta, Maria Appelqvist, lite grann om vem du är som min lyssnare ute vet.
Så du har sagt tidigare att jag är doktor i sociologi, och det här är någonting som är, tror jag, viktigt för att förstå att vi alla kvinnor, vi har en historia. Så för mig var historien att jag har under många, många år, som jag säger, kultiverat mig i en akademisk miljö som handlar väldigt mycket om tanke, analys, logik, rationalitet. Allt det här som egentligen är maskulina attribut egentligen.
Mycket det som du säger i den akademiska världen.
Ja, verkligen. Mm. Och som handlar också om att överleva i en värld där du ständigt blir kritiserad, granskad och bedömd. Mm. Så det gäller att inte vara sårbar där, utan det gäller att ha skinn på näsan. Och med tiden så bygger det ju upp ett starkt pansar egentligen. Och jag insåg inte hur mycket av den här energin som jag hade egentligen kultiverat förrän jag började min egen helt nya väg i livet med att utbilda mig i olika, många olika typer av coachingprogram, professionell coach, många olika typer av utbildningar, ledarskapsprogram. Jag gick i USA bland annat, var en sån transformerande aha-upplevelse när jag insåg att det var många att i det här programmet som inte, de kunde inte ta till sig det jag sa, de förstod inte vad jag sa. Och jag förstår nu att det var för att jag kom från en maskulin energi när jag pratade med dem. Så jag blev hela tiden, jag kände mig ifrågasatt, kritiserad, men på ett nytt, djupare plan. Och jag kom ut från det här programmet med att faktiskt gå in i en dipp, som jag säger, som varade nästan 2 år. Men när jag kom ut på andra sidan där så hade jag ett helt nytt sätt att relatera mig till världen, men också kommunicera med världen.
Mm. Och du måste fråga dig då, skinn på näsan pratade vi om. Du kommer uppifrån Norrland, eller på sig, var är du ifrån? Hur fick du skinn på näsan? Alltså, var tror du det kom ifrån? Ja. Den här, alltså, jag brukar skoja och säga att jag är en pågatös. Här nere i Skåne säger man så här, jag är en pågatös. Liksom, du vet, jag har lite av det här manliga i mig också. Mm. Och det kan vi kalla för skinn på näsan. Ja. Hur fick du det? Varför blev du sån, tror du?
Ja, men jag tror också att det finns något som säger att kvinnor från Norrland, de är starka amazoner. Jag menar, sist jag var i Norrland och jag satte mig i en bil där det var 25 grader kallt, och jag satte mig på mina vantar för att inte frysa om rumpan. Va? Det är någonting som att vi är vana att överleva. Och i Norrland. Mm. Och jag tror att det finns en överlevnadsinstinkt. Och att vara i akademin så har jag också överlevt någonstans. Mm. Och det präglar oss när vi blir starka överlevare. Så formar det oss också som kvinnor.
Men det som är intressant är, om vi säger då, du gick igenom detta så fick du den här dippen. Mm. Där du kände, vänta, och ifrågasatte kanske lite dig själv och vem du var och så. Och så kommer du ut på andra sidan. Har du hittat en balans mellan manligt och kvinnligt då i dig själv, skulle du säga?
Idag så har jag det. Yeah. Men det har varit en resa in att utforska det feminina. Mm. För vad jag insåg, det var att det fanns en del av mig som hade gått förlorad. Och det var inte förrän jag började jobba med liksom min nästa personliga utveckling, och jag gick in på området sexualitet väldigt medvetet för att utforska det, som jag också hittade och förstod att det finns någonting som har gått förlorat i att inte bejaka det kvinnliga, och vad är det kvinnliga, och att kliva in och faktiskt omfamna det. Och det är ju också något som jag hjälper kvinnor att göra idag, som i mina coachingprogram bland annat.
Svenska kvinnor, har vi tappat vår kvinnlighet på vägen? Eller vad säger du?
Det här är en sån jätteintressant fråga, Anna, för att i vårt samhälle är det ju nästan fult att ha den här samtalet som vi nu har. Vi lever i en av de mest jämställda länderna i världen, och vi är ju ett undantag, men mot för resten av världen, alltså det är vi som är de annorlunda.
Exakt.
Så vi behöver, räcker att vi åker till södra Europa för att känna att det finns en skillnad i vad det innebär med kvinnor som bejakar sin kvinnlighet, sin femininitet, sin utstrålning, och också ser ett värde i det.
Det känns lite grann som vi här, nu måste jag bara säga hur jag tänker, att jag vet inte om det är så, men den här grejen att om man bejakar sin kvinnlighet, då blir man gärna svag på andra saker, så att säga. Man kan inte vara duktig och väldigt kvinnlig. Nej, det går inte i Sverige. Mm. Utan är man kvinnlig, då är man lite, oj, 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 nu kan jag ingenting för jag är så kvinnlig. Tror vi. Mm. Och det är det som skrämmer mig så himla mycket. Att den här kvinnligheten måste ju få finnas där, även om vi, så att säga, är lyckade och klarar av saker som är lite tuffa. Mm. Har jag rätt?
Ja, men och jag tror också det handlar om att vi inte har egentligen några kvinnliga förebilder. Alltså, vad har vi för kvinnor som är framgångsrika och starka och som är i sin feminina energi och kan kommunicera från den och prata från den och också se ut som en kvinna.
Exakt.
Alltså många kvinnor klär sig ju som män för att platsa i männens värld och också kunna konkurrera den världen, och där tappar de ju också någonting. Och samtidigt så vill jag betona att jag lägger ingen värdering av att kvinnligt eller manligt, att det är något som är bättre eller sämre, utan jag menar att det är olika, och att vi måste, det är först när vi förstår den här olikheten och kan bejaka den som vi också kan börja kultivera intima relationer på ett nytt sätt. Jag har ju till exempel upptäckt att många av mina kvinnliga coachingklienter, de hade just precis konfliktproblem i sina organisationer med andra kvinnor. Och vad beror det här på? Mm. Jo, det handlar ju om att om två stycken poler som kommer tillsammans, om vi tar en magnet och vi har en plus- och pluspol och försöker föra ihop dem, så stöter de bort. Men har vi plus och minus, så drar de ihop och parar ihop sig. Och samma sak är det med maskulin och feminin energi. Det är energier. Så om två maskulina energier pratar med varandra, då blir det konflikt nästan. Det är där vi har den här huggsexan som vi ser i politiska polemik. Vem har det bästa argumentet som vinner? Det finns så. Men om vi kan kommunicera utifrån de här motpolerna, så kan vi skapa helt nya typer av relationer. Och jag tror det är det våra organisationer behöver också för att människor ska må bra.
Jag tror det är jätteviktigt. Och också för att jag tycker det är så intressant nu när du säger det, då tänker jag själv på det här med att om jag då har båda delarna i mig, det så, känner du att liksom, ja, så har jag både manligt och kvinnligt i mig och kan klara den balansen, då blir jag också hel.
Ja.
Då blir jag också lugn. Precis som vi säger, det hade blivit i ett företag, om du nu pratar med ledarskap som du jobbar med. Att då får man en yin och yang grej med liksom någonting lugnt i det. Är det inte så?
Jo, men precis. Och det här handlar ju då om att på samma sätt som jag tror att många kvinnor, om vi inte har haft någon förebilder, för i bästa fall hade vi det i våra föräldrar, men i värsta fall hade vi inte det. Så det finns någonting som handlar om att vi måste gå tillbaka och hela relationen med våra kvinnliga företrädare, med relationen till vår moder till exempel, för att se vad det är som har gått förlorat där. På samma sätt som män måste hela sin relation till sin maskulina sida och till sina fäder. Och att det är en del av vad det innebär att faktiskt återerövra det kvinnliga. För att det är där också vi kan, när vi blir integrerade då i det maskulina och feminina, alltså, under en period kanske som jag, så får man kultivera jättemycket feminin energi. Och till följd av att det kanske inte har hänt så mycket i mitt liv, för att jag har saknat, jag har varit så motståndare till strukturer och organisering som ju också behöver vara. Va? Och nu handlar det väldigt mycket om att brygga ihop det här igen. Mm. Och att säga att det feminina och maskulina supportar och stöttar varandra. Och när vi är helt integrerade så attraherar vi in på ett nytt sätt i vårt liv från den plattformen.
Tror du många män i Sverige, nu pratar jag om män i Sverige, inte vågar plocka fram sin feminina sida? Nu ska jag vara duktig, nu ska jag vara man och så. Är det så eller?
Nej, men jag tror också att det är så här att vad som händer i relationer, och jag har pratat med många män som har skilt sig från sina kvinnor, det är ju att de kände att de fick inte vara en man i relationen. Mm. För att hon är den projektledaren även hemma, för hon är van från det, från jobbet, att vara den den som bestämmer och tar beslut, så även hemma gör hon det och ger inte utrymme för honom att få känna sig som man. Så när jag pratar om de här sakerna så är det faktiskt många män som känner igen sig och säger, ah, nu förstår jag precis vad som hände i vår relation.
Vi pratar om kvinnor och om medvetenhet skulle man kunna säga. Och vi pratar lite grann om männen innan, som vi tycker de svenska männen, och du har också märkt det, inte riktigt känner att de får lov att vara män. Mm. Hur sätter vi kvinnan in i detta? Hur tänker vi då?
Ja, men precis på samma sätt som många kvinnor är glada för jämställdheten, men missar att se att de faktiskt inte ger sig själv tillräckligt utrymme att få kultivera sin feminina energi och sin feminina, se sin kvinnliga kraft. Och det här märker jag ju då med mina coachingklienter och med andra, att det kommer i djupt och grund och botten till hur mycket du älskar dig själv. Mm. Och det här är väldigt enkelt att göra. Man kan stå framför spegeln och titta rakt i den, och så kan jag säga till mig själv, jag älskar dig. Jag älskar dig. Och se vad det är som kommer upp. Om du kan göra det utan att det känns jobbigt eller svårt, så är du på bra väg. Men det är först här som många kvinnor upplever att de har inte den här självkärleken som finns på djupet.
Mm. Får jag fråga dig, jag vet att du har jobbat mycket i USA, och du säger att vissa delar som Berkeley och San Francisco, där finns ditt hjärta kvar i mycket. Men kan du se någon skillnad på svenska kvinnor och amerikanska kvinnor till exempel? Märker du skillnad?
Jag tror egentligen inte det är en så stor skillnad mellan kvinnor, mellan här. Kanske det till och med är så att man sitter mycket mer fast en kultur i USA som handlar om att du är fulländad som kvinna först när du har en man och familj. Mm. Svenska kvinnor känner ju inte så.
Nej, det är så.
Men det betyder att i USA så kan du känna ett väldigt misslyckande om du inte har en man. Och det är därför som dating coaching är väldigt populärt där. Men i Sverige så finns det inte samma energi till det. Men det finns ju någonting som handlar om, vad är det som gör att kvinnor väljer att vara själv? Mm. Vad är det som gör att kvinnor väljer att inte plocka in en relation i sitt liv? Och vad är det som gör att man föredrar en ensamhet eller att ha en katt eller en hund?
Kan det handla om det som vi pratade lite om här nu, nämligen skammen? Som du sa, en skamkänsla, eller man skäms, inte skam kanske, men att man skäms över sig själv, att man inte älskar sig själv.
Ja, men precis, om du inte älskar dig själv så blir det väldigt svårt att älska någon annan. Och om du har inte älskat dig själv, så har du ofta skapat relationer tidigare där du har blivit oerhört sårad i kärlek. Och om vi har de erfarenheterna så blir det svårt och sårbart att öppna upp igen. Och det är ju här som vi alla någonstans mer eller mindre har blivit sårade kärlek, och det har gått på djupet i vår sexuella energi, alltså i vår feminina eller maskulina energi, att jag har blivit sårad där, och det är där vi behöver hela oss, både kvinnor och män, för att kunna öppna upp mot nya relationer, men också för att kunna överhuvudtaget älska människor och kunna möta dem i kärlek istället för att rädsla.
Mm. Det här är så spännande. Det här är ett ämne som är hur stort som helst. Manligt och kvinnligt och kärlek. Mm. Bara det kan vi fylla dagarna med. Jag vet att du har författare, du skriver, och du är ju då doktor i sociologi. Om man vill veta mer om dig, Maria, och kanske komma in och hitta lite grann, för du håller ju lite kurser och är coach på många olika sätt.
Just det. Ja, det enklaste är att gå till min hemsida mariaappelqvist.se. Där man hittar mer information om mig, och man kan connecta med mig på Facebook också. Så det går jättebra.
Mm. Jag tycker att du ska komma tillbaka igen till mig, för det här är stora ämnen och det här kommer att bli jättespännande. För vi ska prata om någonting, tänker jag, med nästa gång, som heter orgasmisk meditation. Bara lite kort, vad är det?
Ja, jag kan prata länge om det, men det är en praktik som är en meditation, men den har ett sexuellt inslag. Den är lösningen på alla de kvinnor egentligen som känner sig vad vi kallar för asexuella, som inte tycker de har lust. Som idag så har vi en kvinnlig motsvarighet till Viagra. Alltså läkemedelsindustrin försöker sälja lösningar till oss, så det finns väldigt enkla naturliga lösningar, och orgasmisk meditation är en av dem.
Mm, det låter jättespännande. Du är så välkommen tillbaka, så ska vi prata mer om det. Jag tackar så mycket för att du kom den här morgonen.
Tack!